så är det gott att vara här i den här gemenskapen. Och jag måste säga att jag känner någonting i atmosfären här. Här finns det ett gudsfolk med en längtan och en, man är verkligen inriktad på att Gud ska göra någonting nytt. Så att ni ger mig en väldig förhoppning att Gud, han är på gång. Det känns som att det är berätt, det är öppet, det är röjt på något vis. Och när jag skrev den här boken så var det just det här som har kommit fram i lovsångarna här också, som vi har sjungit, att det jag skriver så här i förordet: det allra viktigaste för mig är att Jesus Kristus ska få den plats han ska ha. Att strålglansen från honom ska skina i sin fullhet i vårt land igen. Jag ser ett folk resa sig i detta land som brinner för att det ska ske och som vill bygga med Jesus som grund och hörnsten. Den heliga ande uppenbarar vad det är som tar äran från Jesus och ger mod och frimodighet att avslöja allt som gör bilden av honom förminskad och otydlig. Och det är egentligen det som är liksom själva temat och själva orsaken till varför jag har skrivit den här boken. Det är grundorsaken. Och när man då så att säga ska ge Jesus den plats han ska ha, då är det ju annat som måste få flytta på sig. Sånt som står i vägen, sånt som tar utrymme, sånt som stjäl ifrån honom. Och så har det varit i alla väckelseskeenden. När Gud har kommit till med förnyelse till sitt folk, då har det blivit stora förändringar, ommöbleringar, och det sker saker och ting som så att säga är helt enkelt är nödvändiga för att bereda vägen för det Gud vill göra och bereda vägen för Jesus. Så att jag tror på en Johannes döparen väckelse. Bered vägen för Herren. Han fick komma inför Jesu första kommande, och vi står inför Jesu andra återkomst, och vi vill bereda vägen för Jesus. Vi vill bereda vägen för honom, och naturligtvis börjar det i våra egna hjärtan och i våra egna liv. Vi omvänder oss till honom. Han är inte bara någon som vi tillber men liksom vandrar efter våra egna planer, vår egen vilja, utan vi överlämnar oss åt honom och upprättar den här lydnaden och överlåtelsen till honom. Och så detta med bönen, alltså, nu är det ju, har det varit bönevecka på många platser över landet, och vi tyckte det var så härligt nu i Göteborg med den här veckan, så vi bestämde oss för vi kör hela februari med bön. Så att vi kör på och ber ska vi ju alltid göra även efter februari, men att vi har ett speciellt fokus på det här med bönen. Därför att i alla skeenden i Guds verk så börjar det med bön. Det är alltid så. Bönen, den gör någonting med oss. Vi får så att säga, i bönen så märker vi att vi förändras och det sker saker. Saker och ting får i våra liv får helt enkelt rensas ut, och så bereder vi för Jesus. Så att det är inte så som en del tror, håller på att tjata på Gud att han ska sända väckelsen, men jag tror Gud, han är nog mer angelägen än det vi är om den här väckelsen, utan han väntar på såna här landningsbanor eller nedslagsplatser där han kan komma med det han vill ge. Han står där med sina uträckta händer, det här vill jag ge, men vi är många gånger så upptagna med våra program och våra aktiviteter och allt som vi gör i våra kyrkor. Men Jesus, han väntar på ett folk som, den som har öron, han hör vad anden säger till församlingen. Och det kanske inte alltid är det som vi har tänkt ut i våra planer och program, men Förhoppningsvis så kan det ju vara så, men inte alltid, utan vi måste liksom kalibrera. Så vi måste få stämma av med himlen, med huvudkontoret, så att inte vi håller på med något eget då, som inte riktigt är sanktionerat ovanifrån. Men jag skriver här i förordet också så här, att för att något nytt ska byggas måste hinder och bråte först röjas undan. Och profeten Jeremia, han fick uppdraget i sin generation att rycka upp, bryta ner, förgöra och fördärva. Det var väl en härlig uppgift. Rycka upp, bryta ner, förgöra och fördärva. Men så står det, och bygga upp och plantera. För att man ska kunna bygga så måste själva ytan där det ska byggas rensas från all gammal bråte. Vår äldsta dotter och hennes man, de var i Mexiko här för en tid sedan. Det var en jordbävning där i södra Mexiko. Och de åkte dit som såna här hjälparbetare då, i samband med röjningsarbetet efter jordbävningen. Och Andy, Eva-Maries man, han är en mycket duktig snickare. Och de berättade, de skickade bilder och visade liksom de här husen som var ruiner, som hade rasat ihop. Och många gånger helt enkelt därför att man hade inte byggt jordbävningssäkrat, utan det var fusk och slarv i byggandet. Men vad de fick göra, det var att röja, och de skickade bilder på hur de bar alltihop det här, och mycket fick göras då med mankraft, eller även kvinnkraft, eller på att säga. Eva-Marie, hon berättade, visade vilka muskler hon hade fått. Så att man fick ta bort en massa bråte, och sen så kunde den skickliga snickaren börja och bygga rejält och ordentligt igen. Och jag tror att om vi använder den här bilden, så tror jag att det är ett sånt skeende vi befinner oss i just nu. Det är mycket som kanske har byggts, och som om man säger nedgångstider eller avfallstider, och så får man liksom röja undan. Det som Nils Frykman skrev i en sång, han skrev så här, att vår store Gud gör stora under, den har ni hört, med glädje vi det skåda få. Han sopar bort de falska grunder som många tusen vilar på. Så att jag tror Gud har på något sätt tagit fram den här stora sopkasten just nu, och han sopar bort en massa falska grunder. För det går inte att bygga Guds församling på en falsk grund. Många har försökt och det blir bara ett elände. Men vi vill ha, halleluja, Jesus Kristus som grundsten och hörnsten och slutsten. Det handlar om Jesus. Han är alfa, han är omega, han är begynnelsen, han är änden och allt däremellan. Allt i alla står att han ska bli. Och han har fått namnet över alla andra namn. Så att det handlar om, det här röjningsarbetet. Vi röjer för Jesus. Vi röjer för att han ska få allt utrymme. Han ska få den plats som han ska ha. Och jag tänkte bara här, i början av det här mötet, så tänkte jag att jag ska dela någonting här som jag skrivit om i det första kapitlet i min bok. Rubriken är Väckelse. Och det handlar helt enkelt om hur jag som 10-åring får vara med om att väckelsen kom. Och jag har vänner här som var med i det här skeendet också. Men det gjordes ett program i Sveriges Radio, en sån här återblick. Och då så skrev man, eller man sa så här, att på 60-talet slår den frireligiösa Maranatarörelsen ner som en bomb i Sverige. Och jag skriver här i det första kapitlet att jag var 10 år när bomben slog ner i min hemstad Örebro. Men det var ingen frireligiös rörelse som slog ner, utan det var ett nedslag av den heliga ande. En väckelse bröt ut som förändrade allting. Och som det står i Apostlagärningarna, det andra kapitlet, att det kom plötsligt från himlen. Och att resultatet blev att alla uppfylldes av den heliga ande. Och det var det som hände igen. Det har skett igen och igen och igen i historien. En del säger att när den första generationens kristna, eller om det var andra, jag vet inte, när då tog det här slut. När man hade fått Bibeln, då behövdes inte det här längre. Då behövdes inte någonting mer utav den här kraften, för då hade vi Bibeln istället. De kallas, ja, det behöver inte bry sig om vad de heter. Men i alla fall så hände det igen. Jag var 10 år. Och så att då fick vi av nåd. Efter det, jag vet, jag har forskat lite, jag har förstått att det hade varit en oerhörd böneperiod. Det var någonting egentligen som hade tagit fart. Det var en predikant inom pingströrelsen som hette Algot Niklasson, som hade liksom varit förkunnad. Och det hade liksom skapat en slags längtan och förväntan. Och det fanns någonting, och det gick några år där då det var ganska torrt, och det var mycket som blev lagiskt och svårt på olika sätt. Det blev en väldigt torka. Men då som nu var det många som började ropa till Gud. Och så hände det. Och helt plötsligt så bara skedde saker. Jag vet själv, jag var 10 år när jag fick uppleva andens dop. Och det var så, jag var ju liksom inte så där teologiskt kunnig. Visste inte så jättemycket om den heliga ande. Men jag fick uppleva andens dop. Och det gick till på det sättet att efter mötena så samlades man och bad. Och man la händerna på, och det kom någon och la handen på mig. Och jag hade sett mina jämnåriga kompisar hade liksom tagit emot det där. Och de hade börjat att tala i tungor, och det hade liksom skett, och jag såg på dem. Jag blev så avundsjuk, för de hade något som inte jag hade. Och jag gick in flera kvällar i det där bönerummet och bad och ropade, det hände ingenting. Men så en kväll, halleluja, på våren, jag tror det var i mars, så bara hände någonting när vi bad där, och så bara kände jag att det började komma ord som jag bara började tala någonting som jag egentligen inte förstod hur jag talade. Men det var som ett sånt flöde, det var som, ja, ett levande vatten som Jesus talar om. Och det bara kom mer och mer, och ju mer jag talade ut det här, ju mer kom det. Och jag kände, alltså det var så starkt. Och det där och den upplevelsen och det som vi var med om då, i den tidiga åldern, det tror jag var någonting som, det blev som en vaccinering mot väldigt mycket utav det som man sedan mötte i tonår och i skolan och överallt. Och jag vet att de här mötena där det skedde så mycket, jag längtade till mötena. Det var inte att mamma och pappa skulle släpa oss med till mötena, utan vi var så ivriga att vara med. Och ofta var ju de där väckelsemötena på söndagkvällar klockan 19. Och man skulle upp till skolan på morgonen. Och mamma sa, nej Per-Arne, nu får du vara hemma, för du orkar inte gå till skolan imorgon om du ska vara med på mötet ikväll. Men jag sa till mamma, jag orkar inte att gå till skolan imorgon om jag inte får vara med på mötet ikväll. Och faktiskt så var det, för att det var en sån enorm påfyllning, och när man kom till skolan, det var liksom en helt annan atmosfär, och Och kanske till och med var det lite speciellt i mitt fall, eftersom mitt efternamn i stort sett stod på löpsedlarna på Aftonbladet och Expressen varannan vecka med de fetaste groteskerna och liksom skulle beskriva någonting av allt som då skedde vid den här tiden. Det hade ju varit ett tv-program från ett väckelsemöte och det hade ju väckt en sån enorm uppståndelse i Sverige. Och det blev lite som att titta lite konstigt på mig och så här i skolan. Både lärarna och kompisarna i skolan visste inte riktigt hur man skulle hantera mig. Men jag kom igenom det också. Det var lite mobbing och sånt där. Men just de här väckelsemötena. Alltså det var så viktigt. Och när jag tänker tillbaka på det här så... Och det kommer till mig liksom, och vi har talat lite grann om det hemma också när det gäller barnen och ungdomarna och så här. För att det är ju så att ibland så kan vi vara så vuxna att vi tänker att ja, barnen de får växa till sig och de måste bli så och så gamla för att de förstår någonting. Men jag var 10 år, jag förstod åtminstone så mycket så att jag kunde bli fylld med den heliga ande och ta emot det Gud vill ge. Och jag tror att vi ska verkligen... I den här tiden då vi ser att det är så många krafter som är ute efter barnen och ungdomarna. Vi ser de politiska ideologier, vi ser socialism och vi ser andra krafter som till varje pris vill hindra kristna föräldrar att undervisa sina barn. Och ibland så kan man höra uttalanden som är helt förskräckliga. Hur man liksom nästan utgår ifrån att barnen tillhör staten. Det är ju helt bedrövligt. Men jag tror att vi på ett speciellt sätt i den här tiden måste verkligen vaka över barn och ungdomar. Och det här med friskolor och alltihop, det är ingen bagatell. Det är ingenting som bara är en så här lite lagom viktig fråga. Det är en oerhört viktig fråga vad vi ger barnen för grund. Vänd den unge vid en väg han ska vandra, så viker han inte av när han blir äldre. Det är vad Guds ord säger. Och Guds ordet är tydligt, visar väldigt klart att det här med barnen, det är så viktigt vad vi ger dem. Det ska inte vara någon så kallad fri uppfostran, utan barnen ska veta från början vad säger Guds ord, vad är Guds vilja för våra liv. Och sen kommer man till en ålder då man måste välja själv, men man måste veta, man måste ha en grund att stå på när man kommer ut i livet. Men jag är väldigt tacksam för det, att jag fick den uppväxten, att jag fick lära mig. Och just detta att jag fick komma i väckelsemiljö och se vad Gud gjorde när människor blev frälsta i skaror och helade och förvandlade och allt det som skedde i samband med det. Och jag har flera andra, jag har skrivit om det här, om Ingmar Helmer, han berättar, han var ju något år äldre än mig, men han berättar också hur han upplevde det här ungefär på samma sätt som det jag gjorde. Stefan Svärd, ett annat känt namn, han berättar hur han upplevde väckelsen. Han skriver så här: mötena var spännande, präglade av glädje, enkel förkunnelse och en påtaglig känsla av Guds närvaro. Det var detta som grep oss och det var detta som grep mig som barn. Det var en radikal och enkel förkunnelse som utmanade människor. Många kom till tro och överlät sina liv till Jesus under dessa Maranatamöten. Som 10-åring blev jag döpt i Maranata i Stockholm maj 1965. Dopförrättare var Arne Imsen. Samtidigt diskuterades på fullt allvar att Maranatamöten skulle barnförbjudas. Och det där var någonting som skedde. Så att samma krafter egentligen som är igång nu, de var igång då också. Och så har det varit hela tiden. Och då var det frågan om att man skulle förbjuda alltså barn eller ungdomar under 18 år att gå på sådana möten. Och det där nådde ju fram till mig då. Och jag blev ju väldigt, väldigt orolig. Jag minns att jag blev så här, ska jag inte få gå på möten längre nu, tänkte jag. Och blev väldigt, väldigt orolig. Men i alla fall, det blev så till slut att det där rann ut i sanden. Men så här långt fick det gå. Alltså barnavårdsnämnden, som det hette då, och de här myndigheterna. Det gick ut direktiv över hela landet att Socialstyrelsen reagerade mycket kraftfullt. Och man skulle verka för att barn under 16 år skulle hållas borta från livliga väckelsemöten. Och så skriver man så här också. Några strängt vetenskapliga undersökningar rörande effekten på barn av deltagande i mötena av möten av angiven eller motsvarande art synes ej vara utförda. Det torde dock med utgångspunkt från allmän psykologisk erfarenhet kunna sägas att sådana möten kan ha mindre önskvärda effekter. Och så talar man om, från allmän mentalhygienisk synpunkt är det av synnerlig vikt att barn ej onödigtvis utsätts för sådan psykisk påverkan. Barnet i det moderna samhället synes nämligen allt mer exponerat för ohälsosam påverkan i olika former. Så att detta med att Jesus säger låt barnen komma till mig, det är inte någonting som de här myndigheterna riktigt har förstått. Men i alla fall, det där rann så småningom ut i sanden. Men jag vet, min far, han skrev ett svar på det här angreppet som då kom. Och han skrev så här, att om livliga väckelsemöten skulle vara skadliga för barn hade pingströrelsens, frälsningsarméns, baptisternas och metodisternas folk i stor utsträckning varit psykiska vrak. Till denna miljö fostrades den första generationens barn. Det borde då också finnas gott om utredningar att åberopa, ty med den misstänksamhet som samhället följde dessa extatiska väckelserörelser under deras genombrottsskeden och sedan åratal framåt, borde man kommit massor med sjukligheter på spåren. Väckelsefolkets barn tog ingen skada av föräldrarnas varma religiositet. Tvärtom, de växte istället upp till harmoniska män och kvinnor, vilka idag beträder ansvarsfulla poster i vårt samhälle. Och så är det ju faktiskt. Många som växte upp i den varma väckelsemiljön, de blev ju så småningom ledare på olika sätt i samhället och så att säga har bevisligen haft väldigt, väldigt nytta och mått gott utav det de upplevde som barn. Och det har jag också. Jag har inte tagit någon skada, tror jag i alla fall. Hoppas inte det. Men jag är väldigt tacksam för det. Och jag nämner om det här också för att det är alltid så. Vi ska inte tro att när Gud kommer, då kommer det att bli så här lugnt och stilla och det kommer att bli så fint och alla kommer tycka om det. Det är inte så. Det skedde, det blev riktigt rörigt kan jag säga. Och så är det i väckelseskeenden. Och det är ju naturligtvis inte någonting som vi söker, att det ska bli stökigt och rörigt. Men det är bara så. Därför att vad det handlar om, det är två riken som liksom är i strid med varandra. Det är Satans rike och Guds rike. Och så här har det varit i alla tider, så var det apostelgärningarna. Man sa om apostlarna när de kom in i städerna. Ja, ja, här kommer de som har liksom, vad som har vänt upp och ner på hela världen. Nu kommer de hit också och ska stöka till det. Och så är det, va? För att det är en sån kraft. När Guds rike kommer, alltså när det blir en sån manifestation från himlen, då blir det fart på alla möjliga krafter. Men halleluja, börjar det liksom att röra sig, börjar vi se motstånd, då ska vi tacka Gud. Och kanske det är så att det är någonting som håller på att sker i andevärlden, va? Men det är inte det vi söker. Men jag säger att räkna inte med att det kommer att ske på något annat sätt när Gud går fram den här gången. Jag, som jag nämnde tidigare, så handlar det just om det här att bereda platsen för Jesus. Och det som sker idag, jag kan känna, för det finns en hunger och en längtan bland Guds folk. Men många gånger så kan det här också bli exploaterat utav andra krafter och en andlighet som är någonting väsensskilt ifrån det andens liv som vi kan se i apostlagärningarna och som har flödat genom generationerna. Det finns en slags mysticism och man talar om djupmeditation och man liksom har olika saker som kommer in därför att det finns en sån enorm andlig längtan. Det finns, kan man säga, en marknad för de här krafterna. Men jag tror att det är väldigt viktigt att vi är vaksamma mot det här, för att vad det här många gånger leder fram till, det är att det blir en slags, det blir en andlighet som tappar förankring i exempelvis Guds ord och så småningom även i Jesus Kristus. Och man kan förenas i den här andligheten och till slut så blir det en slags gränslös andlighet. Man samlas, man talar om att man ska söka Gud i sitt inre. Det är ju buddhism. Och man så att säga söker, det blir ett slags sökande och så kommer man tillsammans och så upplever man krafter. Men om man kan förenas med de som inte har någon tro alls, eller de som är buddhister, eller de som så att säga kommer från andra religioner, då kan jag säga, då är det inte den helige ande, då är det en annan ande. Och jag vill passa på när jag är här och bara varna för det här. För jag ser att det många gånger liksom får ingång i kyrkorna. Och ibland så kan jag till och med se när jag kommer till någon plats att många av de här böckerna och de här katolska mystikernas böcker, de ligger liksom på bokborden i kyrkorna. Och jag kan förstå, för det finns en hel del som kan vara intressant och bra i det här. Men det är så förföriskt, därför att det är en sån blandning. Och när vi... Jag har nämnt lite om de här sakerna vid några tillfällen. Och jag har förstått att det här är större än vad jag trodde från början. För att när vi... Jag vill nämna någonting här eftersom jag tror att ni säkerligen har kommit i beröring i det också, med det också. Och det är inte för att jag har något emot någon enda människa, utan tvärtom. Jag älskar mina bröder och systrar så mycket, så jag vill inte att den andliga längtan som finns i vårt land liksom ska på något sätt ledas bort till några andra källor än till det sunda, rena vattnet som kommer ifrån den helige ande. Det är rena, de rena strömmar som kommer ifrån himlen. Och det ska inte blandas upp med en massa mysticism och en massa buddhistiska, österländska, olika, vad heter det? Ja, olika sätt, olika spiritualitet, utan att det ska få bli ett rent heliga andeflöde. Och jag, när jag talar om det här att röja, så tror jag att det här är någonting av det som behöver röjas undan på många platser. Jag vet inte hur mycket det har kommit till de här trakterna, har ingen aning om det. Men jag har sett det på olika platser, att det här får en ingång. Och jag tar upp det också i min bok här, så skriver jag om det. Och alltså, det är helt otroligt. Det har kommer in på de kristna förlagen. Jag vet när jag växte upp, Libris var ett sånt här bokförlag som jag verkligen, jag fick liksom ett förtroende för. Det kom en bok från det förlaget, då kunde man känna att det här är verklig evangelisk litteratur. Men under de senaste åren så har det kommit massor av olika såna här mystikers böcker som liksom då distribueras genom den här kanalen ut till församlingarna, och de här böckerna går ut i enorma upplagor, och någonstans måste de ju hamna, och det måste ju vara massor av kristna som läser de här böckerna. Så jag bara sätter upp ett varningstecken för det här. Det finns namn som Thomas Merton och andra. Det var så här, ja, nu talar jag tydligt här, och jag tror att det är viktigt att vi gör det, så att vi förstår att det finns saker och ting här som vi måste se upp med. Och då var det så här att man hade ett symposium på en plats som kallas för Bjärka-Säby och firade 100-årsjubileet utav denna Thomas Mertons födelse. Och för att då ha de här tre dagarna tillsammans, där man då skulle då rikta uppmärksamheten mot den här katolska mystiken, så hade man olika talare. En man, han hette Notte R. Telle. Han är professor från Oslo. Och han beskriver sig så här, att i sin forskning och sitt författarskap rör han sig i gränslandet mellan kristen tro, österns religioner och modern spiritualitet. Och hur kan man bjuda in någon som talare för att tala om gränslandet mellan liksom den kristna tron och andra religioner? Vad är det för slags inspiration vi ska hämta där? Vi ska väl inte hålla till i gränslandet, kära någon. Vi ska väl in i centrum. Vi ska väl in till Jesus i centrum. Och jag bara säger, jag måste säga, jag är helt förundrad över den aningslöshet som finns när man inte ser det här. Denna Thomas Merton, han blandar katolicism och buddhism, och så formar han en slags hybridreligion. Han var en katolsk munk som strävade efter, som man sa, att bli en så bra buddhist som möjligt. Men varför ska vi söka oss till sådana källor? Varför duger det inte med det gamla evangeliet? Varför kan vi inte så att vända tillbaka till Guds ord och det som så att säga ger ande och liv? Denna Thomas Merton, han säger om Maria att enligt den ordning Gud har upprättat så är det hans vilja att alla dygder kommer till människor genom Maria. Utan henne är kunskapen om Kristus bara spekulationer. Men genom henne blir det en erfarenhet. All vår helge ska vila på hennes moderskärlek. Det är nödvändigt att världen erkänner henne och alla de stora ting som Gud har låtit ske med henne blir besjungna. Inom poesin och katedraler blir uppförda till hennes namn. Om inte Maria blir sedd som Guds moder och som drottning över alla helgon och änglar och som världens hopp, så blir tron på Gud ofullständig. Sån ska vi inte ha. Vi vill inte ha några avgudar. Vi vill bara ha det sanna, äkta, rena evangeliet. Och därför så varnar jag för det. Och jag hoppas att ingen här så att säga ska behöva skaffa sig de här böckerna eller behöva bli liksom förledda utav de här strömmarna som nu går fram. Och jag talade om det här med att det behövs antivirusskydd och sätta upp gränser, bygga upp murarna igen. Vi behöver bygga upp murarna och sätta in portarna och se till att det inte kommer en massa saker utifrån som inte hör hemma i Guds församling, utan att vi får säga stopp och nej till det som bjuds ut på olika sätt. Därför att även om det kan verka enkelt och kanske inte så där kan man säga intellektuellt och kulturellt och allt fint som det då kan vara runt omkring allt det här blandningarna med New Age och alltihop, så är det ändå så att det gamla evangeliet, det finns fortfarande kraft i Guds ord. Det finns fortfarande kraft när vi tar tag i de löften som Gud har gett och tar tag i de stridsvapen som han har gett oss att strida med. När vi börjar att använda ordet och tro på ordet, halleluja, då finns kraften där. Och det är det vi behöver göra nu som Guds folk i det här landet. Vi åter till ordet som av Gud vi fått, sjöng vi en sång för länge sedan. Åter till stigen våra fäder gått. Vi vill stå för ordet, Guds ord i den här tiden. Vi vill bli läsare, som man kallade Guds folk tidigare. Sådana som så att säga läser Bibeln. Och jag vill verkligen slå ett slag för det. Ta mera tid för bibelläsningen. Ta mera tid för bönen verkligen. För att om vi gör det, om vi fyller oss med ordet, då kommer vi att kunna stå emot allt sammans det där som kommer på olika sätt. Men just genom den okunskap som många gånger finns och man vet inte riktigt, och är det dessutom personer med en slags auktoritet och myndighet som påstår och säger saker, så är det väldigt lätt att tro att det där måste ju vara sant eftersom den och den säger det. Ja, det behöver inte vara sant om jag säger det heller, utan det viktiga är att vi går till Guds ord, att vi kollar allting, precis som man gjorde i Berea. När man hade hört apostlarna hade predikat, så gick de hem och kollade om det stämde det de sa. Så ska det vara bland Guds folk. Vi får kolla upp för kunnarna lite mer och ta reda på vad det är de säger. Och jag skriver i inledningen här, i boken här, att det här är ingen objektiv bok. Utan det jag har skrivit utifrån den upplevelse jag har, utifrån den bakgrund jag har och det jag har beskrivit utav min barndom och det jag upplevde av väckelse då. Det är utifrån det perspektivet som jag har skrivit det här. Men jag vill gärna lyssna på andra om det är någon som kan säga någonting annat. Och jag kan få kolla det här, va? För vi accepterar inte bara för att någon påstår någonting. Men kan vi checka upp det här och se att det stämmer? Ja, då får vi böja oss och korrigera oss. Därför att här har vi mönsterbilden. Och det är så mycket intryck nu för tiden. Och det finns olika koncept och olika metoder. Och det hade framgång i den världsdelen. Och så gör man där och så gör man där. Men tänk när vi bara kan bli så där enkla. Och vad härligt att höra ditt vittnesbörd, syster, där. Och just det här att vi blir så enkla så vi kan samlas en onsdag hemma i vardagsrummet och ropa till Gud. Och jag tror så här, att det som sker i svenska vardagsrum, eller om man nu samlas i kyrka eller vad man än gör, när man ber och ropar till Gud, det har en mycket större kraft än det som sker i riksdag och regering. Därför att den här bönerörelsen som nu växer fram i det här landet, det är det som kommer att förvandla det här landet. Det är när Guds folk intar sin plats och skakar stoftet av sig, som det står, och intar sin plats, halleluja, då kommer det att ske saker i det här landet. Och det börjar redan så här, det är så här gräsrotsrörelse som går fram över landet. Från norr till söder, från öster till väster, så sker det någonting i vårt land. Och så det ska vi bara vara tacksamma för. Lite vatten, det är lite torrt här. Jag har skrivit om lite olika saker i den här boken. Och jag vill här i slutet bara kort nämna om någonting. Vi ser att det sker stora förändringar i världen. Och vi vet, vi har säkerligen hört talas om globalismen och hur man talar om en ny världsordning. Och man talar om en världsregering, en världsekonomi och en världsreligion. Och i det 28 kapitlet så utvecklar det där lite mer. Men det är så här att Bibeln talar om att det ska ske saker i den yttersta tiden. Och i Danielsbokens 7 kapitel så står det att det ska uppstå ett rike som ska täcka hela jorden. Så att det är någonting som kommer att ske. Det har aldrig tidigare skett i historien att det har funnits ett rike som har täckt hela jorden. Men det är någonting som ska ske. Och det står också i samband med det här, det är alltså Danielsbokens 2 kapitel och 7 kapitel, så står det att, tack så jättemycket. Så står det att i det rikets dagar så ska man få se människosonen komma på himlens skyar. Så att vi vet att vi lever väldigt tätt inpå den tiden då Jesus ska komma igen. Vi ser hur det förbereds på olika sätt. Vi kan se hur många krafter vill samla mänskligheten för det här. Och det i olika decennier så hittar man olika saker som man liksom kan använda för att samla mänskligheten. Just nu är det ju det här med klimatet. Tidigare så har man talat om ekonomin. Eller terrorismen. Det har liksom växlat lite grann vad de här olika samlande faktorerna har varit. Men hela tiden så finns ett bakomliggande motiv. Och det är att samla mänskligheten. Man måste så att säga kunna argumentera, ge argumenten för varför vi behöver en toppstyrd planet. Där någon eller några ska styra över alla. Men så, det är inte, så vill inte Gud ha det. För att det är ingen människa som ska ha en sådan position. Och när sånt har skett i historien, det skedde i Babel. Då kom Gud och slog ner det som man gjorde. Och varje gång sånt här har skett så har liksom Gud stoppat det. Och det kommer att ske, och det kommer att ske rejält i ändens tid. När nu djävulen ser att hans tid är kort, så vet han håller på att samla och mobilisera för ett antikristiskt rike. Samtidigt som Jesu Kristi brud håller på och förbereder sig för att Jesus ska komma igen. Vi väntar inte på antikrist. Vi väntar inte på någonting utav allt det här som målas upp. Agenda 2030, det här enorma fredsriket och den minutiösa kontrollen av varje enskild medborgare i detta, vad säger man, världssamhälle. Utan vi väntar att Jesus ska komma. Vi ser att det hastar, det går fort. Det är mycket som sker i världen. Mycket som sker i världen. Det är oroligt på många olika nivåer. Och så att en världsregering, en världsekonomi och en världsreligion. Och det är därför man ser också de här olika krafterna som olika profeter eller apostlar som samlar för en världsreligion. Men alltsammans handlar om ett uppror emot Jesus Kristus. Så att, tillbaka till det som jag började med. Vi vill ge utrymme för Jesus. Vi vill att han ska få all ära. Därför så vill vi inte vara med i det som reser sig upp som ett uppror mot honom. Utan vi vill stå fasta för Guds rike. Halleluja. Vi vet att det kommer en ny tid. Vi vet att Bibeln talar om denna tidsålder och den tillkommande. Och vi tillhör den tillkommande tidsåldern. Vi är ett folk. Vi är medborgare i ett annat land. Och vi väntar på vår Jesus som ska komma igen. Så att när vi ser allt det här sker, hur vi ser hur mänskligheten samlar sig på olika sätt, då vet vi att det är ett väldigt tydligt tecken på att Jesus ska komma igen. Och jag tror att i den här sista tiden så kommer vi på ett speciellt sätt få uppleva hur Gud kommer med ett nådeserbjudande från himlen. Jag tror att som församlingen började så ska den sluta. Den kommer att sluta i seger och triumf. Den kommer att upprättas. Det kommer att ske på ett sätt kanske som ser annorlunda ut än det vi föreställer oss nu. Men Gud är den, halleluja, som har allt i sina händer. Och snart så ska Guds agenda träda i kraft. Halleluja. Jag måste bara få läsa från Efesierbrevets första kapitel. Det underbara som står där. Det står så här. Vet att samtidigt som man... det står i psalm 2 att man är i uppror och man gaddar sig samman mot Herren och hans moder. Det är någonting som sker. Men så står det här. Guds plan, den plan som ska genomföras när tiden är inne. Halleluja. Alltså det som trygghet är när tiden är inne. Gud har allt i sin kontroll. Han kan säga när tiden är inne. När tiden var inne då föddes Jesus. När tiden var inne så dog han för oss. När tiden är inne så ska han komma igen. Och när tiden är inne så ska allt i himlen och på jorden, det ska sammanfattas i Kristus. Halleluja. Så att det är det vi ser fram emot. Och det står att när den sjunde basunen blåser i sin basun, så står det så här. Halleluja. Vilket kapitel? Det elfte kapitlet. Så står det i Uppenbarelseboken. Halleluja. Det här, så här ska det bli till slut. Väldet över världen tillhör nu vår Herre. och hans moder. Och han ska vara kung i evigheternas evigheter. Och så stiger den här lovsången i himlen och så säger man: vi tackar dig, Herre Gud allsmäktig, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och nu är kung. Och halleluja, du har trätt fram, han har trätt fram och tagit makten, din stora makt. Det kommer en dag då vi ska få se ett slut på allt det onda, allt det uppror, allt av ondska, allt av djävulskap, demoner och allt vad det heter. Det ska bli ett slut. En dag så kommer Gud att säga till en av sina änglar i himlen så här: gå och hämta djävulen. En del tänker så här att det är en jämn kamp mellan Gud och djävulen. Och liksom det står och väger och man vet inte riktigt vad som ska hända. Men så är det verkligen inte. Att det som sker, sker, och att djävulen får hålla på som man gör. Jag vet inte varför, jag kan inte svara på varför Gud tillåter det. Men Gud kan sätta stopp på det bara så. Därför att han har makten. Och det är så underbart för oss som Guds folk att veta det. Att det är Gud som har makten i sina händer. Han är allsmäktig. Och Jesus säger: mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå för den skull ut och gör alla folk till lärjungar. Så att det vi har segern på vår sida. Så en dag så kommer Gud att säga till någon av änglarna: gå och hämta djävulen. Alltså han behöver inte ens skicka 10 änglar, utan bara gå och hämta honom, säger han. Och släng honom i eldsjön. För att djävulen, han är bara en fallen ängel. Han är ingen jämlike med Gud. Så att det är underbart att veta det. När vi ser allt som sker i världen och när det blir rörigt och så vidare, så vet vi bara väntar. Ja, snart kommer Jesus. Då kommer han och tar ett tur med alltihop. Då blir det ordning och reda. Då kommer den fred att bli som man inte har kunnat åstadkomma i alla sina försök. När man har utelämnat Gud och utelämnat Jesus Kristus. Man försöker uppnå ett tusenårsrike utan den enda som kan ge oss det. Men vi väntar på Jesus. Halleluja. Han är den som har segrat. Han är den som till slut kommer att stå fram. Han kommer inte ha makten. Och då, halleluja, så ska vi få regera med honom i evigheternas evigheter. Halleluja, tror du på det? Vi är framtidens folk. Vi är de som så att säga väntar på vår kung. Vi ska i evigheten få vara tillsammans med honom. Han har berättat så oerhört mycket för dig och mig. Och det här perspektivet, det här hoppet, det behöver få vara levande i våra hjärtan. När vi ser att det är rörigt och stökigt, så vet vi att det kommer någonting bättre. Det kommer någonting bättre. Det väntar någonting, halleluja, som Gud har lovat. Halleluja. Vi ser fram emot att Jesus ska komma. Halleluja. Så Gud välsigne dig, broder och syster, och stå upp i den här tiden för Jesus och gå tillsammans med honom som säger att han har all makt i himlen och på jorden, och var med och vinn människor och få människor över från Satans makt till Gud. Det är vår kallelse uppgift den här tiden. Tack Jesus att du vill använda oss som ditt folk, Jesus. Tack att vi får tjäna dig, Jesus, med allt vad vi är och har, Herre. Och vi får upplyfta ditt namn och ära dig, Jesus. Tack, Herre, att vi får ge stort utrymme för dig, Herre. Åh, halleluja, Jesus, vi röjer undan det som inte ska få finnas där, Herre. Både i våra liv och det som finns i våra sammanhang, Herre. Tack, Jesus, att vi får bereda för dig. Vi bereder plats för dig, Jesus. Åh, vi bereder plats för dig, Jesus. Halleluja, halleluja. Vi bereder plats för Jesus. Åh, vi vill vara en sån Johannes döparen väckelse som bereder vägen för Jesus.